Hej igen, hjärtligt välkomna till Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. För nya lyssnare kan jag berätta att jag heter Malte Hallqvist, jag är komiker och föreläsare och den här säsongen kommer jag passera mitt 100:e avsnitt av den här podden. Och det tänker jag fira rejält med en livepodd där du som lyssnare är hjärtligt välkommen att liksom vara där fysiskt. Det blir i Kil. Såklart, för där bor ju jag. Kil Arena, 12 oktober, 19.00. Biljetter går att köpa på tixter.com. Så söker man bara på insikter där så dyker upp. Det blir musik, det blir fika, man kan ta sig ett glas vin, man kan lyssna på mig och, som då är gäst i det avsnittet. Och Sara Bros, känd från Alma manusutbildning bland annat. Och en liten överraskning i slutet kan jag också utlova faktiskt. Hjärtligt välkomna. Nu tänkte jag att vi skulle ta och koncentrera oss på avsnittets gäst, nämligen Anders Glenmark. Det är en musiker som har följt mig, håller på att säga. Jag har följt honom sen jag var en liten pöjk. Speciellt kanske när jag träffade min fru som då bodde i Göteborg. Och jag bodde ju då i Kil här i Värmland. Och åkte mycket tåg. Så då lyssnade jag på Anders Glenmark. Så jag kan varenda synkop, tror jag, i alla hans låtar. Jag ska inte tjata så mycket mer om det, utan jag släpper loss det här avsnittet. Här kommer avsnitt 96 av Insikter från Utsikter med Anders Glenmark. Hon har blommor i sitt hår. Anders Glenmark skivdebuterade som 19-åring i början på 70-talet och har sedan dess varit en av våra mest älskade sångare med låtar som Hon har blommor i sitt hår, Mare Mare, Hon sa och kanske inte minst tillsammans med killarna i Kes när vi gräver guld i USA. Han har även producerat andra artister som Eva Dahlgren, Patrik Isaksson och Magnus Uggla för att nämna några. Hur ser hans liv ut nu? Varför är det roligare att turnera när man är 60 plus? Vad hände när han tog time out och hur har hans liv förändrats efter den sällsynta diagnosen cavernom? Detta och mycket mer kommer här. Men först, leta namn och låttitel.
Hassle. Han sångar Hassle. Vet han är förnamn igen. Jätteduktig sångare, rödhårig så. Han hade en sån jättehit för ett par år sedan och sen så hade han väl en halv hit efter sen har han inte hänt så mycket. Men han är ju sån här duktig musiker, sångare och låtskrivare. Men som jag vet inte riktigt vad som hände med honom. Erik Hassle.
Känner jag igen.
Erik Hassle.
Vad heter låten?
Den heter...
Och sånt här borde man vara bra på, men det är jag inte.
Det är så här virvelkagge som går igenom hela leten. I Apologize, tror jag den heter. I apologize. Ja, det är så där. När man är utan komp så blir det i alla fall konstigt. Vi kör igång.
Ja. Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Insikter från Utsikter. Podden du mår bra av. Idag så sitter jag lite överraskande på ett ställe. Det var inte meningen att vi skulle sitta här egentligen.
Nej, det blev lite konstigt där. Vi hamnade på ett annat ställe och alldeles mycket senare än vi hade bestämt också.
Ja, ni kanske hör att dagens gäst, Anders Glenmark, välkommen förresten till min podd.
Ja, och välkommen hem till mig.
Tack så hemskt mycket.
Tack.
Ja, meningen var att vi skulle ses på ett hotell ganska nära här.
Ja.
Och... ja, ibland glömmer man saker.
Ibland man står på gymmet och håller på och får nya träningsuppgifter och sånt så blir man skitglad att man klarar dem. Och sen så kommer man hem och nej, nu duschar vi här och sen är det, ska vi planera dagen. Och så har man glömt att titta i sin kalender och ja du, man lär sig aldrig.
Nej.
Även om det är ganska ovanligt för mig så händer det ibland.
Ja, men nu pratar vi inte mer om det tror jag.
För
jag
nej, nu skippar vi det.
Mm. Jag tänkte att vi skulle börja med en vanlig sån här kort faktaruta.
Yes.
Du har gjort, hur många intervjuer har du gjort egentligen? Ganska många.
Och den första frågan kan jag inte svara på, för det kommer jag såklart inte ihåg. Men det är ganska många. På 50 år så hinner man med en del intervjuer. Men det måste vara ju hur många som helst. Ja.
Är det någon som sticker ut som du kommer ihåg?
En intervju?
Ja.
Det är, jag kommer ihåg en gång när jag blev intervjuad. Det var på Polars studio. Och det var en kille från Expressen, tror jag, eller om det var Svenska Dagbladet, som skulle. Det var en lång intervju. Han ställde väldigt bra frågor, kommer ihåg. Och det var så ovanliga frågor. Och sen när jag fick läsa det så blev jag otroligt besviken. Därför att det var så... Det var, för jag gav ganska långa svar. Det var väldigt kort, för han har plockat ut lite från mina svar. Och det kändes som att han har inte fattat någonting. Och jag tänkte, varför har jag öslat bort 2 timmar på den här intervjun? Så det var ingen bra minne faktiskt.
Nej, det var det inte. Men du trodde det skulle bli bra?
Jag trodde det skulle bli väldigt bra. Jag sa till honom, tack för att du ställer annorlunda bra frågor. Det var väldigt kul. Mm. Ja, men roligt, sa han. Och sen så gick han, jag ska bara skriva rent här. Så, ja, bra. Men det blev inte riktigt så.
Nej.
Men det var länge sedan, jag kommer inte riktigt ihåg vad det stod. Men jag minns bara att jag blev så otroligt förvånad. Det är rätt sällan man blir det. Det brukar ju vara enligt, ganska by the book. Så, så att det.
Vi får se vad den här intervjun tar vägen då.
Ja.
Mm. Vi börjar med en vanlig törr faktaruta.
Mm, det tycker jag.
Fullständigt namn?
Anders. Jag heter Gert Anders Glenmark Hjärt efter min far då. Och jag vet inte, de tyckte att det skulle namnet skulle stå först, jag vet inte.
Uh-huh.
Vilket blev konstigt i pass och sånt där. Så det har varit en del strul med det där, när man inte skriver hela namnet.
Mm-hmm.
Ja, liksom pass.
Med flygbiljetter och...
Ja, det är sånt där. Så då måste jag alltid säga, så tror jag att jag heter Gert då. Uh-huh. Eftersom Gert står först.
Just det.
Det var första gången jag fick den frågan, så det började ju bra.
Ålder?
Jag är 68.
Bor?
Jag bor på Södermalm i Stockholm.
Civilstånd?
Jag är gift med Birgitta.
Familj?
Vi har en dotter som heter Julia.
Yrke?
Ja, vad ska man säga? Ska man säga artist eller musiker eller producent eller vad ska man kalla sig? Jag brukar säga att jag är musikarbetare. Jag tycker det, jag gör lite vad jag tycker om. Ja, jag jobbar med musik och det är på något vis och vad det är. Om jag står i centrum eller om jag jobbar med någon annan eller bakom någon annan, det är inte det viktigaste för mig, utan jag tycker det är kul och har alltid tyckt det är kul att hålla på med musik och så många olika grejer som möjligt. Så, att, så musikarbetare får jag nog kalla mig för i så fall.
Jag har faktiskt aldrig hört den titeln, musikarbetare.
Nej.
Det är verkligen så... Ja, med fötterna på
jorden. Men
det är
liksom.
Det är ju precis vad det är.
Ja, ja.
Ja. Bra. Hobby?
Förutom musiken då, som är både jobb och hobby, så har jag alltid tyckt det är kul att videofilma. Framförallt redigera film tycker jag är väldigt kul. Göra, alltså, du vet, hem movies och sånt där, och så sitta och redigera dem och sätta musik till och sånt där, så kan jag hålla på med hur länge som helst. Det tycker jag är väldigt kul.
Har du gjort egna musik? Dina videos?
Nej, inte såna. Jag sa ju musikvideos nu.
Nej, det var
hemvideos,
jag.
Menar jag.
Ja, nej, du sa hemvideo.
Jag kanske sa hemvideo.
Det är mitt huvud det händer.
Ah, all right. Nej, inte musik. Nej, inte på den nivån alls, utan det är bara sånt som jag gör för min egen skull som jag tycker är kul. Och...
För nu dykt upp ett minne av en musikvideo med dig som... Alltså, här är jag.
Ja.
Står inte du på en stol där och vinkar?
Mm, det gör jag faktiskt. Vilket minne.
Ja, men jag kommer ihåg, för jag tyckte det var så häftigt. Det var så där... Den var verkligen personlig, den videon. Men då har inte du gjort den.
Det var Värmlandssonen Ulf Malmro som regisserade den där.
Ja, tänk att det kan man tro. Det kan man förstå.
Ja, en lite knäpp, lite galen.
Jaha, det ser man ju. Ja.
Mm.
Ja. Tillbaka till faktarutan. Äter helst?
Ja. äter mycket, och jag är smal som sticka, men jag äter mycket, ofta, gärna och vad som helst. Jag älskar mat, jag tänker mycket på mat och jag tycker jag alltid är hungrig och jag vet inte.
Men du tillhör dem här, jag tror det är 20% av världens befolkning som kan käka i stort sett vad som helst och det händer ingenting med vikten.
Oj, då är jag minoritet,
en femtedel ändå.
Det ser man.
Mm. Ja. Du har aldrig behövt bekymra dig om vad du stoppar i dig?
Nej, jag tyckte... Någon gång, jag kommer ihåg att jag gick upp i vikt så här 4-5 kilo en gång och då blev jag helt förfärd, för det har ju aldrig hänt förut. Sen, men då slutade jag att käka godis och så där, då gick jag ner igen. Så att jag, sen har jag börjat igen och sen jag vet att jag... Nej, det är inget bekymmer för mig. Det är det inte.
Grattis.
Tack.
Nu kommer sista frågan och den kanske är svår. Men jag satt och klurade på vad man skulle ha som sista på faktarutan. Din bästa låt?
Som jag har skrivit?
Ja.
Ja, det är alltid sånt där, tycker jag alltid är jättesvårt.
Ja, jag fattar
säga.
Det.
För det är ju ingen av de här som har blivit stora hits som jag själv tycker är bland de bästa låtarna eller kompositionen. Utan, vilket ska jag klämma till med då? Jag tar nog då en låt som heter För vad det kan vara värt. Men det är ofta de låtarna som... inte blir singlar och sånt där. Som, det är ju så också med andra artister som jag lyssnar på. Det hamnar ofta på sådär, om man ska prata vinyl och sånt, så att man hamnar på spår 8 och sånt där. Där brukar jag hitta grejer som, är, som passar mig. Hitsen tröttnar man på lite och snabbare. Så.
Vi stänger faktarutan. Jag tänkte, vi tar det lite från början. Och sen så hackar vi oss framåt genom ditt liv. Det har ju ändå hänt en del. Och du har hållit på enormt länge som musikarbetare.
Ja, sen alltså professionellt då liksom, så har jag hållit på sen ja, jag flyttade upp till Stockholm 71, slutade 71, så att kastade mig in i det här.
Men livet. du föds i Tomelilla.
Ja, precis. Där, ja, hela livet har jag präglat musik, så redan innan 70 där, så de första 18 åren var också diverse olika popband och dansband.
Vad
berodde
det på? Vad var det som gjorde att det blev musik för dig?
Jag tror det kommer för min far. Han var ju musiker från början. Mm. Var storbandspianist i Malmö på den
från
tiden.
Början, sen är det slutan eller vad?
Ja, sen köpte han en fotobutik och blev fotohandlare istället och öppnade flera i Tomelilla, Simrishamn och Ystad och höll på med sånt. Men alltså, slutade jag aldrig spela. Men som yrke så bytte han jag.
Och sen har du ju en farbror också, Bruno.
Yes.
Musiker.
Ja, exakt. Så att, ja. Och det var ju min far som fick honom att börja lira en gång i tiden.
Okej. Okay.
Jag tror att han är upphovet. Det kan ju vara min farmor också. Det fanns musikalitet där också. Så att, det är inte omöjligt.
Så det var egentligen ingen större val för dig utan det...
Nej, det, precis så kan man nog säga. Det var, jag höll på hela tiden. För man spelade och provade på allting. Det var ju trummor, det var ett piano, det var bas och gitarr och allt det möjligt och sång och så. Och mamma var med i massa körer och grejer och sådär. Och sen började man ju bilda band redan vid när jag kom till om jag var... Första bandet, det var 11 tror jag, någonting sånt där. Så sen var det ju hela tiden och det byttes ju hela tiden. För alla tröttnade ju utom jag, det var ju så i alla banden. Så fick man hitta andra som ville spela.
Du ville spela mer eller vad då?
Ja, jag ville spela hela tiden och någon annan. Alltså, sen fick någon sluta för att de var för dåliga helt enkelt. De gick inte att spela med dem.
För du är ju lite av en multimusiker så. Du spelar de flesta instrument.
Ja, kompinstrumenten i alla fall. Sen är det som oss som gör det, att vi har kanske inte ekvilibrist på något av det, men jag hankar mig igenom och vilket är positivt på ett sätt, för då spelar man ju alltid på sin förmåga. Alltså man är ju ingen tekniker direkt, inte alls rättare sagt, men man hittar kanske egna sätt att uttrycka sig på istället. Som är ganska viktigt när man ska skriva, göra plattor och sådär, och så är det skönt om man på något vis kan hitta en egen stil, eller någorlunda egen stil.
När du skriver en låt, hur börjar det?
Jag tror nog att så gott som alltid, nästan 95% av fall, så är det helt enkelt att man sitter och man har bestämt sig för att man har sin skrivperiod helt enkelt och sätter sig ner och spelar, oftast piano då, eller någon form av keyboard, och då sitter man och lägger ackord och grejer så här, och det kan ju ta en vecka innan någonting händer, det är skittråkigt och man ledsnar och man går och gör andra saker. Sen plötsligt, ju mer man sitter där och nöter bänk, så plötsligt så händer det. Så kommer det en slinga som man knappt hinner och vara med om själv. Det där var inte så tok. tokigt. Och så brukar jag spela in den, bara den lilla snutten då, gör ingenting klart utan bara lägger in det på telefonen och sen så får det ligga där och marinera sig själv lite grann. Och utom i de fall där det rinner igenom och allting sitter på en gång, så det händer ju också.
Mm-hmm.
Så att, men det är så det brukar börja.
Men du menar att du sitter liksom bänkad? Och...
Oftast är det ju så. Ibland kan man också ute på en promenad, man får någonting i huvudet och då kan man ju lalla in den. Och sen så när man kommer hem så testar man den. Oftast så är det ingenting att ha, men ibland så kan det vara, kan det faktiskt vara någonting som är...
För jag har en liten spaning när det gäller din musik. Det kan vara helt fel förstås. Men att rytm är ganska centralt.
Ja.
Jag kan nästa, ibland, ja, när jag har tänkt på den här intervjun så har jag funderat på hur gör Anders musik? Är det melodislinga först? Eller? Det känns som att rytmen ger musikslingan till dig.
Ja, de går hand i hand. Nej, det är inte helst på något sätt. Utan de går väl i hand lite grann. Och, men det är väl sällan man sätter igång en rytm helt först. Och, men du har inte helt fel i det, för att ibland så när man sitter och spelar piano så har man kanske en trummaskin inkopplad också. Och istället för att sitta och spela helt själv så känner du kanske att man vill ha ett visst bit till. Och då kan man trycka igång den samtidigt. Så, ja, jag ska säga ackord, melodi och bit. Eller trumbit, någon form av... där de kommer ganska tidigt.
Mm.
De jobbar ihop på något vis.
Tänkte på det när vi letade Erik Hassle, heter han. Hans låt, så började du...
Ja, det stämmer.
Med trumma och...
Ja, den har ett väldigt speciellt bit i virveltrumman och virvelkaggen som leder genom hela låten. Och jag som är musik... Freak, jag lyssnar ju på sånt där.
Ja, jag förstår det. Men jag tänkte, nu är min spaning, den är nog rätt, tänkte jag då.
Ja, men den är, där är nu, du har en point där. Alltså. Framförallt då när trummaskinerna började komma, det har förändrats för min del. Så då blev ju rytmen och allt det där väldigt viktigt. Det var innan så hade man ju en trummis som satt och spelade på all. Då var det inte alls så.
Nej.
Men så allt det där... Det blir ju mer elektroniskt då. Det är klart att musikstilen förändras ju såklart i och med att det kommer nya tekniska underverk. Men,
vad är vi på 80-talet någonstans när trummaskinerna kommer? Eller vad?
Ja, det kan man väl säga. Där i mitten, där någonstans mellan 85 och 90, va? Skulle jag tro. I alla fall som jag började. Och... Nej, fasen, det var nog lite tidigare ändå, va? Några år innan.
Men vi kan backa lite, för du sa att du flyttade upp till Stockholm.
Mm.
För du, någonstans där hade du din första singel någonstans, någon gång.
Ja, eller någon gång någonstans.
Så
någonstans,
var det.
Någon, ja, jag vet faktiskt inte själv någonstans.
Men jag har det uppskrivet här.
Någon gång någonstans. Ja, det är i alla fall de två orden. Sen kan man väl få hitta på ordningen själv då, om man säger så.
Den hamnar på Svensktoppen. Då är vi på 72, ja.
Mm.
Är det första gången då som du blir... Att du inte bara sitter och spelar för en publik som är på plats, utan det händer att du hamnar ju på radion då.
Ja, nej, det var andra gången kan man väl säga. Vi gjorde ju först, vi satte ihop den här gruppen Glenmax då, som var förutom jag själv och Bruno och Ann-Louise Hansson och min syster.
Mm.
Så att för det första vi gjorde när jag kom upp här, det var vi spelade in den här låten som heter Gammaldags musik.
Den kan vi alla.
Den kan vi alla och den blev en... Den låg väldigt... Så det var den första.
Okej, okay, så det hände innan du gjorde ditt solo?
Ja.
Mm. Men du flyttade upp till Stockholm för att vara musikarbetare?
Ja.
Även om inte du hade det
ordet visste jag inte då. Jag trodde inte jag skulle hålla på så här länge. Men,
du ville ge dig en chans?
Ja, absolut. Men det var ju det jag ville. Annars hade jag hade ju slutat gymnasiet efter ett år för att jag skulle bara satsa på musiken.
Mm.
Och då skulle jag söka in till Musikhögskolan i Malmö, var det tänkt. Och ta det därifrån. Förmodligen hade det blivit, jag vet inte vad det hade blivit, musiklärare eller någonting sådär kanske.
Mm.
Eller så hade man hittat något annat band och spelat med. Eller med Borock.
Men du tröttar ut dina bandmedlemmar i unga år.
Ja, det känns så ibland när jag tänker tillbaka på de gamla tiderna. Så att det var inte riktigt alla som orkade med. De fick andra intressen. Och, med tiden. Men inte jag, utan jag snarare tvärtom. Det blir mer och mer.
Du hittar, det här är det du ska göra, ja.
Ja, definitivt.
Mm. Ja, för dels har du Glenmark, och sen så har du den här Gemini.
Som kom senare, ja.
Med din syrra.
Yep.
Som betyder tvilling, fast ni är inte tvillingar.
Nej, många tror att vi är det, men vi är ju ganska lika så här till, inte till utseende kanske, men vi är lika i sinnet kan man väl säga, mycket, även om vi är helt olika.
Och så ganska nära i ålder, 1,5 år.
Ja, exakt, 1,5 också. Och sen har vi ju sjungit extremt mycket tillsammans och genom alla åren. Så att, och kan varandras röster in och utan till och vet hur vi ska sjunga för att det ska bli.
Håller hon på fortfarande?
Nej, det gör hon inte faktiskt. Hon bestämde sig för att nu ska jag sluta sjunga. Helt plötsligt. Det är ganska ovanligt att man gör det. Ta ett sånt beslut.
Ja.
Man vet ju inte när det börjar, man vet inte när det slutar heller riktigt.
Så men hon vet definitivt när
hon slutar. Tyckte inte att hon är väldigt hård mot sig själv och tyvärr lite för hård. Kände bara att hon tyckte inte att hon dög länge.
När var det här?
Ja, kan det vara 20 år sedan? Det var ett tag sedan. Alltså, så kanske, ja, något sånt, 15 kanske. Ja, jag försökte ändra på det där åt henne, men nej. Hon har en järnvilja och hade bestämt det där att nej, jag skiter där nu.
Men hur gammal var din pappa när han fick för sig att sluta och börja bli fotoaffär?
Jag vet inte. Jag kan tänka mig att han var någonstans mellan 25 och 30, någonting sådär. Eller 30-årsåldern, ungefär så någonting. Det gick ju ganska snabbt på den tiden. Alltså. Men han slutade ju aldrig spela. Det blev mer en hobbygrej för honom.
Mm. När blev du sugen på att nu ska jag satsa på mig själv, Anders Glenmark?
Ja, det var inte min idé, utan det var en kille som heter Leif Käck som är en kompis till mig och som sen skrev texter till mig rätt mycket. Jag blev kompis med honom där kring 80, mellan 80 och 85, eller ja, där någonstans. Och han, varför gör du inte egna plattor längre? Så här, och, nej, jag tycker det är kul att producera andra nu och hålla på med det och... Då jobbar jag mycket med andra istället. Mm. Och då tycker det är jobbigt att skriva låtar så här. Så ska man skriva texter. Ibland så tycker jag det är så jobbigt att trycka fram texterna. Så här. Men jag kan prova att skriva texter till dig. Så. Kan du? Så här? Kan du? Han har ju också spelat i band en gång i tiden och hållit på mycket med texter. Så, så gjorde vi ett försök faktiskt. Och det funkade ganska bra. Och sen... Innan man ens hade bestämt sig så slängde man ihop 12 låtar eller vad det nu var och så gjorde man en soloplatta för första gången på många, många år.
Vilken platta är vi pratar om då?
Då pratar vi om någonting som heter Här går en man.
Mm.
Så att, innan dess hade jag ju säkert varit tyst i 5-6 år och bara producerat andra artister.
Mm. För efter det albumet så följer det ganska snabbt.
Sen så tog jag upp min egen karriär då mer på allvar och växlade mellan att vara producent och andra och att göra mina egna grejer liksom. Så sen försökte jag hela tiden att balansera det på ett bra sätt.
Det känns ju som att man kan ju inte säga breaka. Du var ju etablerad innan det, men i slutet på 80, början på 90.
Ja, jo, men du har nu rätt. Då. Det är ju min andra karriär kan man säga som satt fort och det är ju den som de flesta vet om.
Så ja, just det.
Då ska man vara lika gammal som jag i så fall om man ska komma ihåg det här tidigare med Glenmark och allt det där. Men det är kul, det är roligt. Folk kommer ihåg den där fortfarande. Om man frågar publiken, någon som kommer ihåg den här liksom. Ja, det var en kommer ihåg. Och så sjunger de med.
Ja, jag lyssnade jättemycket på dig då i slutet på 80, början på 90.
Ja.
Då träffade jag min fru också och hon bodde i Göteborg. Så jag reste mycket.
Mm.
Så då var det Glenmark i öronen.
Mm, kul.
Som höll upp ångan, kan jag säga. Och så var 94, startade ni GES. Det var väl egentligen bara för att göra... den här VM-låten, Guld i USA.
Helt rätt. Det var ingenting annat. Och det var bara en slump att vi råkade träffas och Niklas råkade nämna att han hade fått i uppdrag av fotbollsförbundet att skriva låten till VM 94. Och det var ju Europa och jag där också. Och det sa, va fan, vi vill också vara med. Ja, men vi kan göra ihop så, Niklas.
Det var väldigt snällt av honom.
Det var väldigt snällt att bjuda in oss.
Och så en dunderhit. Allt gick i vägen. Väder, de tar brons.
Ja, framförallt det.
Ja, jo.
Ja, nej, men det var ju väldigt speciellt. Och det är en sån här grej som alla minns ju. Alla vet ju vad man gjorde, vad man satt och tittade på, ja, på och följde det här. Nej, vi är ju naturligtvis oerhört tacksamma att vi fick vara med på det. En liten bit, en liten sväng. Och det var ju skitkul.
Det var så roligt reportage, kom jag ihåg, med er tre. Ni var sånt. Tre små pojkar som fick vara med fotbollslandslaget.
Vi var verkligen tre små pojkar.
Och för en annan så tänker man att fotbollslandslaget skulle tycka det var lite kul att träffa er. Men det var ni som var helt starstruck, det tror jag.
Ja, de tyckte det var kul att träffa oss. Vi har så olika ingång i våra jobb faktiskt. Men jag tror att det var stor respekt på bägge håll faktiskt. Mm. Och lite mycket nyfiket och så. Men nej, det var kul. Nej, jag kommer ihåg när vi var på, för vi åkte ju till, vi åkte över och kolla på landslaget då.
Okej.
Okay. Matcher, och det var roligt när vi kom till Arlanda där, så var Joop och Niklas och Joop bara stannade upp och bara stod mun och sa, kolla, Stefan Schwarz! Och han är då fotbollsspelare för de som inte vet om detta.
Exakt.
Nummer sex i landslaget.
En riktig hårding också.
En riktig tuffing.
Mm. Som kunde spela med brutet ben och spela ingen roll.
Ja, för fasen. Det var stor respekt. Ja. Det är ingen kille man går i vägen för direkt.
Nej. Och så fick ni kröna det då i Rolandshovsparken.
Mm.
Det är en sån här kokhet sommarkväll.
Ja, det var helt sjukt varmt. Det var 70 000 personer som stod och skulle ta emot landslaget. Mm. Och vi tre var ju några av dem då också. Det var också en sån grej man hamnade i direkt. Det var ju inte bestämt så himla långt innan, utan det kom ganska snabbt på.
Mm.
Med takt med att det blev bättre och bättre resultat där borta. De tog sig längre och längre till. Mm. Så det var ju säkert bara någon vecka innan som det bestämdes.
Ja. Men låten hade ju slagit ändå. Men det är klart att sen landslaget bärgade en VM-medalj så var det ju...
Då rasade det iväg riktigt.
Ja.
Ja.
Ja, den sommaren så då dansade vi.
Ja, då dansade vi.
Sponsorsnack.
På Bergvik har de verkligen både och.
En hantel.
Och en superhjältemantel.
En ny kavaj.
Buffé och thai.
En ny frisyr.
Cupcakes med glasyr.
Ja, här på Bergvik
finns det verkligen både och.
Men sen, om jag har läst på rätt, så händer det någonting typ 2002. Där gör du det sista album och sen, jag vet att du sitter i din villa i Nacka och känner att nej, nu vill inte jag det här längre.
Nej, det stämmer. Jag fick svårare att skriva låtar och jag tyckte det tog länge tid och jag började tappa motivationen och glädjen och kände ingen riktig... Ja, det känns mer som ett tvång att sticka ner. Jag hade ju en studio nere i källaren då. När man gick ner för trapporna. Ja, nej, nu måste jag gå till jobbet. Och så gick man ner. Och innan hade det skett helt naturligt. Men jag vet inte, jag tyckte det var svårt. Och det blev ingenting gjort. Och det tog länge tid. Och... Så att jag tog väl inget beslut då direkt. Att när jag skiter i det här och gör någonting annat. Utan det där växte fram under ganska lång tid sen. Men det tog länge tid liksom, det här med att skriva låtar gjorde att det automatiskt blev så att jag kände att jag ville kliva av mer eller mindre.
Mm. Men är det här ungefär samtidigt som din syrra bestämmer sig för att...
Nej, jag tror att hon bestämde sig. Vi gjorde en julplatta 2006, kommer jag ihåg. Jag tror att det var kanske ett par år efter det som hon bestämde sig.
Okej. Och vad tänkte du att du skulle pyssla med då om du inte gjorde musik?
Jag trodde inte att jag skulle sluta med musik, utan mer det här med mina egna skivor. Så jag hade ju redan tidigare, jag kommer ihåg 98, så tog jag beslutet att jag var ute på sommarturné då och själv. Och då hade det varit en ganska lång, först hade jag spelat på våren tror jag, på massa klubbar och sånt, och sen så på sommaren så blev det sommarturné. Då kände jag bara att nej. Det var framförallt på våren när vi var ute och spelade på klubbarna. Jag tänkte, ja, fan, alltså, det känns som att jag är alldeles för gammal för här nu. Och stå här bland kidsen och spela min musik. Och sen gjorde jag sommarturnén. Sen bestämde jag mig för att nej, jag skiter i live-biten nu, utan gör bara skiva istället. Så det börjar ju redan där, kan man säga.
Men vad tänker man då? När det dyker upp, det är det du har gjort hela ditt liv.
Mm.
Och sen känner du att jag mår ju inget bra av det.
Nej, alltså det var inte med glädje man kände att man skulle dra sig tillbaka eller minska eller inte spela in sig själv längre. Utan det var mer en... jag kände mig lite uppgiven faktiskt. Mm. Det kändes tråkigt och det var inte... Men man kan inte sitta och skriva låtar och inte må bra. Det går inte. Jo, det kan man nog i och för sig, men då blir det en annan sort. Och då är det fortfarande ett behov av att vilja uttrycka sig och få ner på pränt vad man känner. Så, men jag känner inte det heller. Jag hade ingen riktigt bra kanal in i det där längre. Så småningom som sagt, det var inte bara att jag sågade bort den grenen, utan det var bara med att...
Det fejdade ut.
Det fejdade ut på något vis. Så jag vande mig vid att det var så. Och sen så fortsatte man med musiken då. Man hoppade in och gästade och grejer. Så man höll sig flytande då. Så.
Mm. För det blev ganska lång tid, 14 år eller någonting.
Ja, sen har jag då gjort efter långt uppehåll så gjorde jag en EP då för några år sedan. 2015 tror jag det var.
Med låten Vackrare?
Just det.
Mm. Men jag tänker, det är ju ganska långt uppehåll. Du som, jag vet ju själv hur det är när man står på scen. Man får mycket bekräftelse. Och det, vad gjorde du med det? När du inte fick det?
Bra fråga. Vad gjorde jag med den?
Tappar man självförtroende?
Ja, men vad vi gjorde oss lite grann. Jag kände också att det var lite annat i livet som inte var så bra. Det var ju det att vi bodde ute i Nacka i stort hus. Och jag kände att nej. Någon förändring måste till för att man ska, hela livet ska få balans igen. Så det var en av anledningarna till att vi flyttade in till stan igen och till Stockholm och få träffa mer folk och få lite mer input och sådär.
Mm.
Men jag vet inte, vi är ju olika vi människor. Vissa vill ha full fart hela tiden och få in och du vet. Mm. För inspiration av saker som händer. Jag var inte riktigt sån. Jag kände bara att det där blir inget bra. Jag måste, i och för sig vill jag att det skulle vara mer än när vi bodde, känner man ju ensam i huset. Men samtidigt så även när vi bor i stan nu så lever man ett ganska lugnt liv och sådär. Och kanske lite för lugnt för att man ska få vara i den här branschen, jag vet inte. Jag vet inte riktigt.
Nej, men jag tänkte just på det här med självförtroende och självkänsla. Det är full fart mitten på 90-talet.
Mm.
Och sen så börjar du nästan... Jag vet inte om du börjar tvivla på din förmåga när det tog längre och längre
så,
tid.
Så det är ju det man gör. Men det är det man... Är det slut nu? Är de här 12 tonerna inte mina längre?
Precis, och vad händer med Anders Glenmark då?
Ja, nej men det är det. Att man blir ju... Knoppen mår inte så bra av det, det är såklart. Mm. Så man mår inte så bra psykiskt då när sådana saker händer. För det blir man tycker ju att man då är nästan i slut som artist. Och är man slut som artist så är man slut som människa.
Ja, i och med att det är som du har hållit på med det så länge, jag förstår.
Ja.
Vad gjorde du åt det då?
Jag försökte hänga i först, jag ville inte erkänna det först för mig själv, utan nej, det här är bara tillfällig svacka. För svacka har man haft förut, låtskriva svacka och tvivlat och bara skrivit skitlåtar och det har inte varit kul. Jag tror alla känner det.
Förmodligen.
Förr eller senare. Och olika mycket såklart. Nej, jag fortsatte och men inte med lust utan mer av tvång. Självspäkning. Självplågeri, musikplågeri. Ja, nej, men lite sådär. Så att jag tänkte det där släpper så småningom. Men jag tyckte inte jag gjorde det riktigt. Och i och med att jag inte gjorde det så ebbade det ut. Och jag lät det ebba ut lite grann och försökte att inte få panik för det. Utan jag hade ju ändå kontakt med kollegor och sådär. Och ibland så satt man och skrev låtar med någon och gjorde lite andra saker. Så det fanns ju att göra hela tiden. Även det blev ganska långa perioder där jag inte gjorde någonting alls. Mm. Så att, och är det för långa perioder där man inte gör någonting så tappar man också. Det är ju som vilket yrke som helst. Så jag kände väl rent allmänt att nu jag tyckte att... Och då kommer ju tvivlen såklart. Ännu mer, de blir ännu starkare och... Och det tar ju tid innan man, då behöver man folk som inpräntar igen att när du har inbillat här, du är skitduktig, du sjunger bra, du spelar bra, du producerar bra, så, mer. Så, för att man ska börja tro på något av det där. Men det vände, tycker jag ändå det vände. Sen blev det ju roligare igen efter ett tag. Och...
Men tog du någon hjälp, alltså med någon professionell som kunde hjälpa dig sortera i tankar? Och...
inte av den anledningen, utan jag hade väl lite andra problem också så här, som jag gjorde att jag gick hos terapeut och sådär. Men det var kanske inte primärt av ångest för skapandets skull, utan det var väl andra ångestproblem.
Livet i stort.
Men det, och det kan ju såklart också ha påverkat.
Det låter ju så.
Ja, det vet man ju inte. Det,
nej.
Det får man aldrig riktigt svar på.
Men sen kommer du tillbaka. Vi var inne på det förut, det var 2016 med låten Vackrare.
Mm.
Som är otroligt vacker. Och en tack. Helt annan Anders.
Ja.
Tycker jag.
Jo, men det är det ju. Den är lite mognare, lite lugnare och inte så... när jag gjorde det där så brydde mig inte så mycket om vad jag har gjort innan direkt och tänkte inte på att det skulle hänga ihop med något annat direkt, utan jag kände bara att nu är det den här låten, nu gör vi den här.
Ja, för
och så får vi se vad det blir.
Någonstans läste jag det, att du... inte ville ta vid där du slutade, utan det skulle vara som ett nytt vitt papper.
Ja, har jag sagt det så stämmer ju det. för det är så det var. Jag kommer inte riktigt ihåg det själv, men det stämmer ju bra.
Är det du som har skrivit texten?
Nej, det är David Schutrik.
Mm.
Som jag hade jobbat med lite tidigare på plattan innan, som var ju många år tidigare. Men sen kände vi varandra också tidigare via andra människor. Och jag hade småjobbat med honom lite innan och tyckte han var klurig. Skrev roliga texter och spännande. Och,
ja, för den texten den tar tag i mig på något annat vis. Jag gillar ju blommor i sitt hår också, men det är något annat.
Ja, det är något helt
annat. Det är mer rytmik kanske och lek med ord.
Ja, 10 minuter tog du skriva den låten. Det gick fort.
Ja. Det, var...
det är så det brukar bli. De här största hitterna, de går snabbast att skriva.
Aha.
Och då har man ingen aning om själv.
Det är bra timlön på sånt.
Ja, ja, om man räknar så kan det ju nog vara det. Och sen sitter man och kämpar med andra låtar och vägar och inser att nej, jag släpper inte den här, för jag gillar den så mycket själv. Men det är ju ofta så att fastnar man så där riktigt, riktigt rejält, så brukar det vara en anledning att det kanske inte duger riktigt. Så det är någonting om att man snöat in på någon ackordvändning eller någonting i versen som man tycker om själv. Men så kan man inte komma vidare med det. Jag har ju en uppsjö med sådana här idéer som jag inte riktigt vill kasta bort. För jag tycker det finns saker i dem som är bra.
Kommer snart i en radio nära dig kanske.
Det finns ju de som målar över sina tavlor också. Om igen och fram och tillbaka. Och vissa kanske kan göra om det, men ofta så är det nog någonting att man... Ja, då är det bättre att kanske måla det helt vitt från början. Men nu kan jag jämföra det med en... Och det blir
det tror jag man kan.
Ja, det kan
Brukar ni prata om det, du och din fru? Din fru är ju duktig konstnärinna.
Mm, mm.
Gör hon också så att hon...
Hon målar över tavlorna ibland. Och då är det bara när hon känner själv att det kommer aldrig bli bra. Hon provar om det kommer aldrig. Då är det bara
vitt.
Och så börjar vi om.
Mm.
Det är rätt befriande egentligen. Det är...
kan ju vara ett livstips till och med.
Det är ju samma, så har vi ju alltid när vi har suttit och mixat i studion, så har mixat låtar, då har vi ju, man är nästan nära, men det, blir, det är någonting som inte vet, varför blir det inte bra? Istället för att sitta och peta, och då, då så, här, så sitter man och så tittar man på varandra, nej vi drar ner skiten, ska vi inte det? Jo, så ner med alla regler, och, ja, så börjar man dem, och ut med alla sladdar, bort med alla inställningar. Nu börjar vi om.
Vad var det du sa? Det är roligare att turnera nu när man är äldre.
Ja, det kanske jag sa. Och det stämmer ju rätt bra. Därför att man är ju... Man vet vad det innebär på ett annat sätt. Det är inga obehagliga överraskningar. Och man vet vad man kan och man vet vad man inte kan.
Mm.
Man vet sin plats. Och lite grann sådär. Och man kan sina låtar. Och det är alltid samma låtar. Och det är aldrig några nya låtar. Det är lite, det är mer sådär. Det är, väl, det är lite tryggare på ett sätt. Men ja, det är ju lite, och den, jag vet inte om det har med trygghet att göra, men på något sätt så blir det, så är det ju väldigt roligt. Nu har vi ju den här unika grejen, alltså jag och Niklas är upp. Det blir, vi har ju så jäkla roligt ihop, eftersom vi ses ganska sällan egentligen. Så vi hinner ju aldrig riktigt att tröttna på varandra. Så när man väl tar upp, det kan ju vara många års uppehåll. Och det blir ju väldigt kul då. Man taggar ju varandra och man har himla roligt sen när man utspelar. Så är det bara.
Ja, jag kan fatta
så
det.
Att på så sätt så är det ju roligare nu än det var på de här första turnén vi gjorde tillsammans. Och ja, även mina andra egna turnéer. Som. Så där skulle man också, det var folks förväntningar och grejer och... Och även nu, säkert höga förväntningar nu också, så tror inte vi riktigt går och tänker på det. Alltså.
Man inte lite tryggare i sig själv också?
Jo, man är mycket, mycket tryggare. Man är mycket mer avslappnad.
Om vi pratar om det vi nämnde förut med bekräftelse, så är, ja, det kanske man inte har lika stort behov av. Även Nej. Om det är kul med en applåd, absolut.
Sen är det ju så att en lång artistkarriär, då har du råd att göra misstag faktiskt. Man kan misslyckas med en turné eller med en låt eller med en... Och jag tror inte folk dömer en så hårt för det ändå. Utan, nej, det här blev ingenting. Det är inte så många som gillar den här. Ingen vill lyssna på den. Radion vill inte spela den. Ingen vill komma och titta på oss. Nej, men kanske nästa gång då.
Ja.
Som är exakt så som våran lilla karriär inom GES. Den har ju varit så. Det har verkligen varit upp och ner hela tiden.
Okej, okay, jag trodde det var en framgångssaga.
Nej, tiden. Absolut inte. Det har varit spikrakt uppåt för, sen var det nästan spikrakt neråt på andra turnén och andra plattan. Inte spikrakt neråt, men inte i närheten av den succén som den första plattan och turnén gjorde. Och sen så har det ju varit 13 års uppehåll, eller om det var 14, jag kommer inte riktigt ihåg. Och sen tillbaka igen på toppen.
Ja, för nu drar ni fullt.
Ja, nu är det fullt på. Ja, absolut.
I den här turnén, stanna
världen en stund.
Stanna världen en stund, ja.
Mm.
Ligger någon förhoppning i det? Att bromsa tiden?
Ja, jag tror att... det är lite så var det ju tänkt. Sen kom ju covid-skiten emellan här. Och då blev det ju... Då fick den annan innebörd.
Då var det tvärstopp.
Då var det verkligen tvärstopp.
Ja.
Och sen blir det oroligheter i öst här nu, som vi har nu. Och då blir det också stoppa skiten. Och, så den är rätt aktuell, den titeln, kan man säga.
Tyvärr är den bra, så kan man säga.
Ja, det är en bra titel.
Nästa citat. Jag är en slängmänniska. Jag har kastat alla mina demos på soptippen.
Ja. Jag visste inte att jag hade sagt i en intervju, men det stämmer också bra. Jag är verkligen jag fäster mig inte vid grejer direkt, utan jag slänger dem oftast för tidigt. Och vad det gäller mina demos, det är den enda grejen i livet som jag ångrar att jag har slängt. Jag borde inte ha gjort det. För det var ju många, många, många års inspelningar som jag hade sparat på kassett då, som var trasiga, som man fick lappa med lim eller med tejp och... Där man sitter och spelar in på någon gammal revox eller någonting sådär. Och det är ju sjukt många låtar. Men jag tänkte, ja men det är ju bara demos. Det är ju, så är det ju, blev det ju inte sen när det blev inspelat. Så det är väl ingenting att ha kvar. Så att, ja, innan vi flyttar in till stan.
Jag mår lite
så
dåligt när du säger det här.
Ja, jag mår inte så bra heller. Jag borde ha... Ja, en av de få saker jag ångrar i livet. Så att, för det är ju ändå rätt kul. Och det skulle jag ju naturligtvis, om jag hade vetat det, så skulle jag ju digitaliserat det och ha som... Det är alltid någon man kan plåga det med.
Ja, absolut.
En dotter kanske. Det här får du aldrig svänga. För det är, pappa, jag tycker inte det här är något bra. Har de kanske sagt.
Har du använt henne när du testar musik?
Nej, det har jag nog inte. Det är nog mer frugan i så fall som får stöd med. Som är mer intresserad också. Hon är väldigt intresserad av vad jag håller på med musikmässigt.
Hon är det, ja.
Hon är väldigt nyfiken på livet överhuvudtaget. Så hon är, hon tycker det är kul.
Ja, men då har ju hon varit en ganska god vägledning då när du sitter och med dina kompskisser. Eller?
Hon har varit en väldigt god fru, för hon tycker allt jag gör är bra.
Fantastiskt.
Nej, inte allt. Nej, det finns ju några gånger så att jag tycker inte att det här är riktigt lika bra som den förra låten du spelar. Jaså?
Vad är det för fel på den här?
Vadå? Jag tycker... Ja. Jo, då, det händer det också.
Är du en lika god man mot henne när hon visar sina tavlor?
Ja, fast hon är mycket mer spontan, så hon kommer direkt att stoppa en bild under näsan för mig som hon tyckte, vad tycker du om det här? Jag är inte så med mina låtar, för jag vill gå och suga på dem ett tag när man skrivit någonting och sen, innan man spelar upp för folket. Och sen är man rätt nervös när man ska spela upp en låt för folk, tycker jag. Det har jag aldrig släppt. Jag tycker det känns jättekonstigt att spela upp någonting, jag tycker fortfarande det. Men hon tycker det är skitkul med bekräftelse om det även är bra eller dåligt. Och det är rätt sunt egentligen.
Vad är det som är jobbigt, tror du, att spela en låt?
Alltså det blir bedömd överhuvudtaget, för att man känner att man vill ju inte misslyckas. Man vill ju att allt ska gå bra här i livet och att alla ska tycka, oj gud vilken bra låt, oj vilken bra text, oj vilken fin övergång till refrängen här, det är vad spännande, vad annorlunda det är. Det här kommer att gå bra, så vill man att folk ska säga. Det är så här, inte så tokigt. Eller... Ja, jo då.
Hur lång tid tar det innan en låt blir en låt då? För att när du kör, vi säger lätt som en fjäder för 150:e gången, då är du inte nervös för att folk ska tycka den är dålig eller... Då blir det en låt i mängden av alla låtar som finns på något vis.
Ja, för mig så är det så att en låt blir en låt riktigt så här på, det är när man hör den på radion första gången själv. Att när man... Och gärna om det har varit några månader emellan så att man nästan har glömt bort vissa grejer. Alltså, för ofta så fastnar man i så här inspelningstekniska svårigheter kanske. Jag fick aldrig till trummorna riktigt bra, jag skulle inte ha gjort det. Vi borde ha bytt trummis eller vi borde ha mixat om det eller vi borde ha gjort det. Sen efter ett halvår, det var väl ingen fel på det där. Det tycker man då. Och så rycker man på axlarna, ja, jag kanske snöar in på något. Och så känner man inte igen sig själv, hur man har tänkt.
Kan du ha svårt att släppa en låt? Alltså,
ja.
För att man ska pilla och...
Ja, det blir det. Det blir ett evigt pinsättande ibland. Även om jag tillhör inte de här värsta som, utan jag kan släppa och börja om. Precis som jag sa förut, att dra ner reglerna och börja om istället. Man har gjort det misstaget så många gånger att man ska rädda upp någonting men så kanske inte det finns något att rädda egentligen, därför att låten är inte tillräckligt bra eller någonting sånt där. Så det är ju alltid bättre att börja om. Men just när man sitter i en studio så är det ju lätt att det blir, och speciellt med de tekniska möjligheter som finns idag, det finns ju inga hinder på någonting, man kan göra mycket som helst. Det tar ju liksom aldrig riktigt slut.
Man kan ju
aldrig färdigt.
Nej, det är som en tavla.
Ja. Bästa var när man skulle mixa förr i tiden, det var när man mixade manuellt, inte med automatik. Inga automixar sådär, utan då tycker jag att de mixarna vi gjorde blev alltid mycket bättre. Så även när det kom automation till mixerborden, så killen jag jobbar med visat alltid jobba för hand istället. Och så här. Sen klippte vi ihop det sen istället.
Okay.
Vilket gjorde att det blev de här roliga misstagen. Oj, det blev alldeles så stark sång här på vers 2. Ja, men det är lite fiffigt där. För den här textraden är rätt kul om de framträder lite bättre. Och så här, eller så intalade vi oss det bara att oj då, tamburinen ligger bara i vänster sida. Ja, men det är rätt coolt. För på höger sida ligger det en tjejke som... Ja, men det blir nog bra. Så man får inte vara rädd för att ta för snabba beslut. Det heller kanske inte man ska göra, utan man ska låta för saker bero ibland. Kanske.
Jag vill låta som Tom Jones.
Jag snöade in på Tom Jones alltså innan jag blev proffs. Då, för jag var ju dansbandsångare ett tag och... det var inte direkt att man skulle låta som de svenska dansbanden, utan man ville ju låta som Tjuren från Bronx. Mm. Vilket är naturligtvis omöjligt med min röst, för att han
Wales kommer han från.
Vad sa du?
Wales.
Tjuren från, vad sa jag?
Bronx.
Ja,
den film det var.
Ja, din film! Ja. Det är ju Robert De Niro.
Ja, precis.
Nej, Tjuren från Wales. Helt rätt. Tack för att du rättade mig. För Tompa, jag tror jag hade 18 plattor av honom hemma.
Vad skönt att du kallar honom för Tompa ändå.
Ja.
ni är lite polare.
Tompa Jones. Nej, men jag tyckte han var så jävla kaxig. Och så oerhört kraftig röst med en jävla massa pondus. Så där skulle jag vilja låta. Mm. Istället för den här mesplutiga rösten som jag har. Ja.
Upplever att du har en mesplöttig röst?
Nej, kanske inte nu, men då hade jag ju det definitivt. Okay. Nej, jag tycker nog att jag har utvecklat min röst rätt mycket. Så att jag vågar ju mycket mer idag. Men de här, för när man var 18-19 år så vågar man inte riktigt. Så det var ju så mycket, man fick så mycket tillsägelse. Nej, du måste göra så, man får inte göra si, man får inte göra så. Utan...
Mm. Men dansband kanske har mer ramar och regler?
Ja, det var så här. Sen fick man ju tvätta bort det.
Mm. Så det blir den här tenorspettet.
Ja, så man fick lite mer, så man vågar trycka på lite.
Just det.
Ja.
Jag älskar smöriga låtar.
Mm. Det är ju så att man är ju lite musikskadad och alla ätare på något vis och tycker att man kan hitta inspiration från alla möjliga stilar. Men sen är det ju det att man kommer till en sån här Sean Barry Manilow-låt eller någonting sånt där, så kan jag tycka att det är så jävla häftigt. Det är så att våga vara så här riktigt blöt och tårig och våga släppa igenom det. Och jag skulle aldrig kunna göra sånt själv, men jag vet inte hur man gör. Men det är rätt häftigt och jag kan bli rätt berörd av sånt där. Någon gammal Glenn Campbell-låt eller någonting sånt där.
Mm.
Så här country, de gråter nästan när de sjunger. Det är liksom för så här, riktiga stjärnor.
Men du går igång på det?
Ja, alltså ibland. Ja. Om man är på det humöret så kan jag gilla...
Du sitter och gråter med?
Ja, jag sitter och gråter med. Det är häftigt.
Mm.
Det är mycket känslig musik.
Om jag bara fick lyssna på en låt i resten av mitt liv så skulle jag välja Your Song.
Mm.
Med Elton John.
Ja, varför inte? Det är ju alltid svårt det där. Och det kan ju hända att jag har fått den frågan då. Och det måste jag ju fått ju såklart. Det är väl ingenting man sitter och pratar om. Jag har alltid tyckt det så att välj dina fem bästa sånger, dina fem bästa album. Och så. Ja, hur ska jag veta det? Idag är det måndag och då känner jag för det. Och
vad skulle du välja för låt idag?
Ja, idag skulle jag kanske ta en... Tänk bara på den här Erik Hassel-låten vi satt och pratade om. Jag har bara den i huvudet nu.
Ja.
Jag skulle inte välja någon GS-låt i alla fall. De hör man hela tiden. Just nu ligger jag och sjunger en låt som heter Henna på täcket varje natt när jag ska sova. Jag vet inte varför det blir. Ibland blir det så. Den skulle jag inte ta. Så det är lättare att säga så.
Ja, stanna världen en stund.
Ja, kanske den du. Nej, inga egna grejer.
Det vill man, okay.
Det vill man. Det är ju ofta, jag har rätt svårt att sova på nätterna. Så att ibland så ligger man och maler på sina egna låtar och det är inte så bra.
Nej.
Så att,
har du haft svårt att sova länge?
Alltid mer eller mindre. Men
somnar du en stund och vaknar sen?
Somnar en stund och sen vaknar jag sen. Och sen så ligger man och gunnar och flumlar och går upp och ner, fram och tillbaka. Och, så kan det vara.
Vad gör du då? Läser eller?
Läser lite, sitter och glor i iPaden, vilket man absolut inte ska göra, har jag förstått.
Men det är ganska skönt.
Ja, korsord, lite sådär.
Mm.
Vilket heller inte ska vara bra, för då får du aktivera man gärna för mycket.
Ja. Men får du ihop dina timmar?
Ja.
Till slut?
Ja, jag har inte riktigt sömnbehovet, så jag tror inte.
Du ser ganska pigg ut.
Ja, nej, men just nu har en period där det går ganska bra, så att...
Mm. Vet du vad du har gjort annorlunda?
Jag vet inte om det har med jag tränar ganska mycket just nu.
Mm.
Så att det ska ju vara bra för sömnen, säger de.
Mm. Säger du med ett leende?
Ja, jag vet inte.
Nej. En sista. Jag är ingen perfektionist.
Nej.
Det kanske man får för sig.
Ja, det är många som tror att det är det. För att många tycker att mina produktioner och så där är liksom uttänkta och utmejslade. Och, jag tror vi nämnde det förut också, att det är ju faktiskt inte så det är alls. Utan jag, mina inspel har alltid gått ganska snabbt. Och jag brukar inte sitta och kämpa. Så hellre misslyckas och gå hem och fundera och lyssna på mixarna hemma. Och hur det känns, och ibland känner man misstagen, men det är ingenting man alltid gör någonting åt, därför att man kanske hittar någon charm med det som man tycker, låter saker sticka ut, får vara lite taggigt och inte för uttänkt, och så på så sätt så är jag, kan jag nog säga att jag inte är någon perfektionist. Det är jag inte. Jag tycker inte om ordet perfektionist, det är inte riktigt min grej.
För att?
Nej, det låter så tråkigt. Det låter så förordningsamt på något vis. Det är ungefär som jag ska ha...
Vill du inte vara ordningsam?
Jo, jag är nog... Alltså nu med åldern så är man nog mer ordningsam. Jag är fortfarande ingen perfektionist, men när man är det är mer ordning och reda på livet.
Ja, om man tittar runt här hos er så är det ju... Ja, det är ju ordning. Det är inte så där.
Jag är gift med en kvinna som gillar städa, så att det kanske är att plocka undan grejer. Men det är klart, visst är det så. Man lär sig väl. Hade jag bott här själv så vet jag inte om det har sett ut så här som det gör just idag.
Du tror inte det?
Tveksamt.
Ja. Okej. Okay. När man läser lite grann om dig så hittar man ju saker som man inte visste. Mm. Till exempel att du gjorde alla smurfröster.
Gjorde alla smurfröster?
Så står det. När man, alltså, det kan ju vara fel.
Nej, det minns inte jag.
Jag vet att 78 heter det Smurferna och fader Abraham.
Ja.
Och då var du den som gjorde alla smurfröster.
Jaha, där ser man. Gud vad jag måste ha jobbat.
Ja.
Ja, det var jättekonstig grej. Nej, men på den tiden så, det var en sån här nyfiken period där jag gillade att göra annorlunda grejer. Där jag inte syntes så mycket och det var inte så många som, nej det här är väldigt få som vet om. Men jag tyckte bara sånt, det var ju skitkul. Och på den tiden fick man ju spela in det långsamt och sen speedade. Men upp då blev det ju så här till slut.
Men varför så, var man tvungen att prata långsamt?
När man spelade in det, eller det, man spelade ner hastigheten på bakgrunden. Alltså
med, ja, nu fattar jag.
Och då, sen sjöng man långsamt. Saft, saft, hallon, saft, bästa saft jag någonsin haft. Blir det ju sen.
Ja.
Gjorde jag alla rösterna? Det måste ju ta hur lång tid som helst. Med tanke på att man... Ja, det ser man.
Ja, i alla fall då, 78, det är ju ett tag sedan.
Alltså det är så pass ändå. Ja, jag vet inte om det är försvarbart idag. Det är sånt man glömmer bort kanske. Nej, vill glömma bort. Men å andra sidan.
Det var väl härligt.
Det var roligt då.
Ja, absolut. Mm. En annan grej som jag tänkte på, det var när man... Det är alltid kul att titta på Wikipedia. Vad står det?
Mm.
Vi har pratat om din fru Birgitta.
Mm.
Då står det... Han är gift med Birgitta Glenmark. Sen är det en parentes. Så står det hajen.
Mm.
Vad är det?
Ja, en haj... Hon är en haj enligt en gammal pojkvän till henne som började kalla henne för hajen. För han tyckte hon såg ut som en haj och det låter elakt. Men ja, han tyckte hon är lite så här, lite uppnäst med och lite tagga framtänder tyckte han att hon hade. Kan det här sån här, jag vet inte, jag ser inte det där alls. Ja. Och lite snäva ögon, ungefär som en haj. Så blev hon hajen då. För alla utom för mig.
Ja, jag har ju träffat Birgitta. Jag har inte tänkt på haj.
Nej, jag tror det här är gammal...
Men ändå står det med på Wikipedia.
Ja, det är ju helt otroligt. Det här har jag ingen aning om.
Nej.
Sponsorsnack. Tänk att det finns företag som vill göra skillnad på riktigt. Alltså inte för att tjäna pengar i första hand, utan för att ta ansvar. Jag tänker på OK Värmland. När jag tankar min bil där, för det gör jag, så finns det en uppsjö av alternativa bränslen. Det gillar jag. Själv kör jag på HVO 100, men det finns ju självklart etanol, diesel extra och biogas. Jo, jag tackar ja. Miljöansvar, säger jag. Vad säger du? Sen är det ju så att det är ett kooperativ och jag gillar så den idén att stationerna tar hand om varann. Så det kan finnas en mack i Skillingsmark, Vikene och Sundemo bara för att OK Värmland tar ansvar för att hålla just Värmland levande. Jo, jag tackar, ja. Igen. Socialt ansvar, säger jag. Vad säger du? Kort sagt kan man i alla fall säga att det handlar om att lösa problem gemensamt. Så sväng in och kom med i det kooperativa sällskapet. OK Värmland. Tillsammans gör vi gott för Värmland.
Du och Eva Dahlgren jobbade enormt mycket tillsammans.
Mm.
Och sen bestämde ni för att inte jobba.
För det första så hade vi ju tänkt att lägga av redan några plattor innan. För vi hade jobbat så himla länge ihop. Och nej, men ska vi verkligen fortsätta med det här? Och ska inte du jobba med någon annan människa nu? Jag tror det var mer jag som ville dra mig ur. Jag kommer inte riktigt ihåg det där. Men så, sen så hade hon några lya låtar på gång. Och sen började vi, fortsatte vi där vi hade slutat. Så fortsatte vi i alla fall. Så blev det två plattor till. Men efter den sista plattan, den är hennes största succé, eller sista, den sista med mig då.
Just det.
Som heter Blek Blondins hjärta, som blev en mega sucke. Och nej, men då kände vi att då blir det lite strul i studion, vi blir lite sura på varandra. Mm. Och det blir lite dålig stämning ibland. Och,
var det att ni tyckte olika musikaliskt?
Det var mycket det, jag tror att också att det blir, jag tror att man rätar sig på saker, men du vet, man drog åt lite olika håll. Mm. och det var inte så att vi stod skräk till varandra, absolut inte, men det var lite svårt jobbat helt enkelt, och det brukade inte vara på hennes, tvärtom.
Nej, och för jag lyssnade på en intervju med Eva där hon nämnde just den här Blek Blondins hjärta.
Mm.
Och man hade fått för sig att ert samarbete har alltid varit så där bra. Men då förstod man på henne att hon var inte riktigt nöjd. Hon tyckte inte det var Eva Dahlgren till 100%. Så det som hon hade tänkt sig.
Nej.
Så då förstod man någonstans att det här kanske har varit lite musikalisk fight.
Ja, det var det. Det var inte så att det var krig direkt. Utan, men det var det. Det var ju på några låtar där som vi kände att vi tyckte kanske lite olika. Jag minns inte exakt vilka låtar det var heller för den delen. Men jag kommer ihåg mycket roliga saker för den inspelningen också.
Mm.
Men jag minns framförallt att den var svårjobbad. Man fick trycka ut en del av låtarna. Vi höll på länge Det hade vi inte gjort förut. De var väldigt smidiga, hennes produktioner. Det bara rann igen och det bara kom roliga idéer och vi hade kul i studion. Men jag tror att det är inget särskilt så mellan oss, utan det är mer sån sak som händer. Bara. Jag tror att var tid har... Det är ändå 8 plattor, det är väldigt, väldigt många.
Jag har lyssnat jättemycket på din musik nu inför det här. Heter den I min säng?
Mm.
Där är det mycket lek.
Ja, jättemycket lek.
Musik bort, trummen fram.
Ja.
Och jättemycket rytmik.
Ja, alltså det verkar säga versen på den låten är bara egentligen... Den är ju skiljer sig för oftast alla sångstämmer så där, eller körerna, de ligger på verserna istället för på refrängen. Mm. Det finns kör på refrängen också, men det är mer dubbar och sånt där. Men det är många stämmer i verserna,
ja,
vilket är ganska ovanligt. Så det är egentligen, det som sticker ut i versen, det är ju trummorna och kören. Trummorna och sången helt enkelt. Mm. Det är ju egentligen det bygger på.
Ja.
Eller det blev så. Jag tror inte det var tänkt så från början. Men,
inte?
Nej, det tror jag inte. Jag hade rytmen i huvudet, men sen kom jag på det här med kören, att jag skulle lägga stämmer på versen istället för i refrängen. Att jag skulle trycka på där. Just det blir en liten annan bild av det hela, och jag tycker det var rätt kul. Där stod jag stum med höjda ögonbryn, för vad var det som skadade min syn? Där låg hon i min säng.
Avslutningsvis, du har ju fått en rejäl duvning av livet.
Det kan man lugnt säga.
Ja.
Mm. Jag vet ju vad du menar, så att jag håller med innan du har ställt frågan.
Cavernom heter det, va?
Cavernom.
Mm. Vad är det?
En cavernom är, nu ska jag säga om jag säger rätt, jag hoppas jag gör det. Men ett cavernom, man kan säga att det är en kärlmissbildning som man kan vara född med eller som har kommit upp. Jag har haft mitt cavernom i runt 20 år, vad jag vet, men jag kan.
Och du har vetat om det?
Ja, jag har vetat om det i ungefär 20 år.
Mm.
Cavernom ser ut som ett hallon kan man säga.
Ja, det stod, jag läste lite grann, hallonliknande.
Hallonliknande, och alla vet ju att på ett hallon det är små bubblor kan man säga. De bubblorna kan ju brista, då blöder cavernomet, kan växa då, vilket mitt gjorde. Och tyvärr satt mitt cavernom i ryggmärgen uppe vid nacken. Inte ett bra ställe, för det, där går ju alla nerverna som försörjer hela, alla lemmar, alla höger och vänster sida, ben och armar, allting. Så det var en extremt, alltså när jag sen fick väldigt, väldigt ont av detta för några år sedan, så gick jag med det länge, men till slut så pallade jag inte med längre, utan jag kom överens med min kirurg att vi skulle ta bort den.
Och det var ganska stora risker med det där, förstod jag?
Ja, man kunde bli totalt förlamad, och han förklarade hela tiden för mig, läkaren, att är du riktigt säker på det här? Du vet att om det vill sig illa, vilket inte ska gå, men man kan aldrig veta, så ligger du där och kan röra varken ben eller armar för resten av ditt liv.
Så. Men du var beredd att ta den chansen?
Nej, det är ju så här med smärta. När man har tillräckligt ont så är det det som tar upp hela livet, hela tankarna, och förstör allting på din dag och din natt. Och allt man har framför sig. Man kan inte planera någonting, man kan inte bete sig normalt mot andra människor och ingenting sånt, utan det blir verkligen svårt. Och när det gjorde tillräckligt ont, man säger så, så kände jag att nej. För riskerna var, om jag förstod det sen, var ungefär lika stora att inte operera bort det. För att då kan det här fortsätta växa och växa och växa, och till slut så trycker det så mycket och så fel på nerverna så att även då man kan bli förlamad.
Okej. Men när började det göra ont?
2018 tror jag. Så gick man där ett par år då, innan jag kände att... Sen gick det upp och ner, och ibland var det inte så farligt, men det blev värre och värre. Och tog ju en del, man är ett röntgenbitar, och den upptog ju... Den här cavernomet upptog ju 75% av ryggmärgen, alltså som i genomskärning så att säga.
Ja.
Så det var ju stort.
Du hade ont?
Ja. Så den åkte bort.
Och hur mår du idag?
Ja, tyvärr så inträffade då en grej under den här operationen, så att jag blev av med smärtan, vilket är först och främst det, så att det var bra. Men jag blev ju förlamad i min högra sida, ifrån axeln och ner till tårna i ett par månader. Jag kunde röra lite grann på stortån, men that's it. Men så var det så var rullstol ett tag och i några månader, och sen så... Blev det rehab, och det har tagit väldigt lång tid. Men till slut, det blir ju bättre och bättre. Till slut reser man sig upp och man börjar gå bord istället. Så går man med käpp och sen går man utan någonting. Och det är ungefär där jag är då. Sen har det väl stannat där, utveckling. Så jag går ju som en kratta fortfarande och kan inte spela gitarr och piano och sånt.
Vad är prognosen?
Prognosen är att vi läkarna är väldigt tveksam på att jag kommer kunna spela igen, men så att jag har ju fått, som tur är har jag min röst kvar, så att jag har ju ändå kunnat jobba på scen.
Vad händer med dig när du får sådana besked att inte spela gitarr, inte spela piano?
Ja, han sa inte att du kommer inte kunna, att han sa att han var tveksam på om men så, alltså, chansen finns att du kan komma på att så ja, det är klart att Det är ju, jag är ju en halvmänniska då, känns det ju som. Jag känner mig så idag. Det är inte riktigt, det är inte alls som det ska vara, utan man får försaka en stor bit av sitt liv. Det som är, annars är helt normalt för mig och fungerar helt naturligt. Att ha en gitarr eller ett piano eller någonting. Det är inget, man funderar inte. Det sitter i muskelminnet. Man vet precis hur man ska göra för att det ska låta bra. Allt det där är borta. Och jag provar då att ta upp min gitarr och känna, och sen så står jag ut en halv minut och känner att det funkar ingenting, då slänger man det bara. Man vill inte sitta och plåga sig själv, helt enkelt. Det går inte. Men jag har fortfarande förhoppningen kvar att jag ska, men det, för eftersom andra funktioner har ju blivit bättre, så känner jag att nej, man får inte ge sig. Utan hoppet är ju ändå det som finns kvar. Och jag måste jobba på att jag ska kunna komma tillbaks. Okej, det blir inte som förr kanske, men jag kanske kan ta några ackord. För skriva tre ackordslåtar i framtiden. Om det är så.
Det är därför ni går och tränar bland annat, antar jag.
Allting är träning och sen är det här fin, i det här fallet vad det gäller spel så är det ju fin motoriken mer som är. Mm. Det är ju rätt svårt att hålla på med hela tiden också. Det är knepigt och det är svårt och när inte kroppen svarar så blir man arg och sur och besviken och ledsen och man orkar inte riktigt då. Man är inte så riktigt så stark som man kanske måste vara eller som man vill vara.
Nej.
Samtidigt vet man att man måste vara det för att nå resultat, så man får inte ge sig. Så att jag har ju, min fru är fantastisk, hon är läkare också och förutom konstnär, så att hon vet ju vad som krävs.
Handkirurg, va?
Hon är handkirurg och ja. Kombinationen handkirurg och konstnär, det är en intressant kombo.
Ja, och jag tänker på finmotorik, så du har en bra förutsättning ändå.
Verkligen, nej, hon kan ju mycket av det, hur man övar upp och hur man kör rehab på händer och så hon hjälper mig såklart jättemycket. Mm. Men hon är inte hemma med hela tiden utan när hon är ledig då är hon på mig som en igel. Mm. Har du gjort någonting med fingrarna idag? Har du tränat axeln? Har du tränat fossingen? Har du, ja.
Mm. Har du så det då?
Ja, oftast är jag rätt duktig. Men det är just det här finmotorikträningarna, att sitta och hålla på så här, det är ju tråkigt.
Det är då du blir sur?
Det är då jag blir sur och tänker att jag... Gå ut och fika istället.
Ja.
Eller något.
Ja.
Men det går upp och ner. Det gör det, såklart.
Mm. Men nu ska ni ut igen med GES. För sången har du kvar, som du säger.
Ja, det har jag. Och jag vill gärna passa på och tacka mina, när vi ändå håller på med det här. Det är ju... Jag var själv tveksam till att det här skulle gå. Att jag skulle fungera och stå på scen igen. Men alla mina kära artistkollegor och bandet och alla är ju extremt hjälpsamma och har stor förståelse för det här som jag har råkat ut för. Och alla runt omkring också. Så att det har varit bra pepp där. Och
det syndes ju faktiskt lika tydligt som nu när du berättar att du tycker det är jobbigt med den här finmotoriken.
Mm.
Det syns ju på dig att det är jobbigt. Men lika glad såg du ut på Lotta på Liseberg över att vara ute och turnera. Det var så skönt att se.
Jo, det är ju det. För när du väl står där, och även om det känns konstigt ibland, man måste tänka på vad steg man tar och att man inte har en gitarr på magen, utan man får lära sig ett nytt scenspråk. Liksom. Vad man gör av händer. Men det är ju när du väl står där på scenen och man sätter igång låten och börjar sjunga, så försvinner det mer. Men då är man koncentrerad på att man ska vara, jag ska vara jag. Mm. Jag ska vara Anders Glenmark med hela publiken här. Och som tur är så finns den här mekanismen. Då släpper man ju det andra mer eller mindre. Det är mer när man ska in och ut på scen då man är. Men när man väl är igång så blir det bättre. Det blir det.
Mm.
Så det är en bra terapi.
Stort lycka till med det.
Mm.
Och tillfrisknandet. Och
tack så mycket.
Tålamodet att öva finmotorik.
Ja, det gäller. Man kan alltid bli bättre på sånt där.
Man kan alltid
man har inte det normalt i kroppen, men går man på gym så vill man hellre lyfta tunga saker. Mm. Inte de här fjäderlätta grejerna som ska göras långsamt. Och
lätt som en fjäder.
Lätt som en fjäder, där kommer den igen.
Mm. Stort tack för att du kom för sent idag, så vi hamnar här.
Jag tänkte ju säga, jag ber om ursäkt för intervjun och jag ber om ursäkt att jag var för senare.
Nej, det var perfekt. Det kunde inte blivit bättre. Tack.
Tack så mycket.